Okej, ni som är här, välkomna. Vi kör ingen avslappningsövning nu inledningsvis. I och med att Rebecca kommer lite sent. Så förhoppningsvis kan vi köra den i slutet av lektionen istället. Jag tänkte därför köra en föreläsning. All handling börjar med motivation. För att man ska göra någonting överhuvudtaget så måste man vara motiverad att göra det. Antingen är man mer motiverad att göra det och angelägen att göra det. Eller så är man mindre motiverad att göra det. Och då kanske man behöver lite hjälp på traven. Motivation. Om man ska systematisera arbetet, motivationsarbetet, så är det bra att sätta upp mål för sig själv. Vad är det jag ska göra? Vart ska jag komma? Vad ska det här resultera i? Att man formulerar ett mål. Det är bra att skriva upp det till exempel. Sen är det så att förväntningarna styr ju hur det kommer att bli. Hjärnans kraft ska inte underskattas. Intalar du dig tillräckligt mycket att det är på ett visst sätt, då blir det på det sättet. Intalar du dig själv att du är urusel, att du är dålig på allting, då kommer det bidra till att du inte vågar göra någonting för att du hela tiden vet med dig att nej, men det kommer gå till helvete ändå. Så för att lyckas, för att nå sitt mål, så måste man ha rätt förväntningar. Alltså man kan inte sätta upp en målsättning där målet är någonting som man egentligen inte vill nå. Ibland så blir vi tvungna att nå ett visst mål. Men då är själva tvånget kanske kopplat till något annat som motiverar oss. Till exempel i skolans värld ett betyg. Att man klarar en kurs. Att man får ut en gymnasieexamen. Men förväntningar styr väldigt mycket. Säger man redan från början att nej, jag är urusel på matte. Då kommer man ha svårare matte än de som säger att nej, men jag ska försöka så gott jag kan. Låter som en kliché, men det är sant. Det handlar om engagemang. Är man inte engagerad, vill man inte, då är det svårare att nå målet. Så är det bara. Här är ännu en, här har jag stavat lite fel, men så kan det bli ibland. Engagemang handlar ju om viljan att lyckas. Du kan bara du vill tillräckligt mycket. Hur många gånger har vi inte hört det? Du kan bara du vill. Bara du anstränger dig. Ja, jag vill lära mig flyga. Det är min målsättning. Jag har förväntningar på att jag ska flyga som örnen. Jag är otroligt engagerad. Jag ska göra ett par vingar av dunfjädrar. Kommer jag att lyckas? Nej. Jag har satt ett för högt mål. Det finns alltså då fysiska hinder att jag inte kan flyga. Människor är inte skapta att flyga. Det är samma om man har målsättning att hålla andan under vattnet en timme. Det funkar ju inte. Det är klart man drunknar. Så då och då kanske man måste tillbaka till målsättningen. Vad har jag satt upp för mål? Och ibland så kanske det är bra att sätta upp delmål. Så man vet att men det här klarar jag nog av. Och slår man ihop alla dessa delmål så kan det nå ett huvudmål. Det handlar alltså om att skapa en inre motivation. Jag kan inte trycka på er motivation. Utan den motivationen måste komma inifrån er. Ni måste då tänka, okej, för att nå det här målet måste jag ha förväntningar. Alltså, jag måste tro på mig själv att jag ska nå målet. Tror jag inte på mig själv? Är jag inte tillräckligt engagerad? Då blir det ju självklart svårare att nå målet. Jag har märkt, i alla fall utifrån mig själv, när jag gick i gymnasiet så hade jag jättesvårt att göra det som jag blev tillsagd att göra. För jag ville styra själv. Jag ville bestämma själv. Och till viss grad är alltså autonomi, självbestämmande, väldigt, väldigt viktigt. Men ibland så har man inte tillräckligt med kunskap att kunna bestämma allting själv. Då måste man få direktiv hur det ska bli. Men man kanske kan välja mellan olika ingångar. Man kanske kan välja på olika tekniker. Att man har något finger med i spelet är alltid bra. Att ni är med och påverkar. Det är det som forskningen också kommer fram till, att det här med elevdemokrati är någonting positivt. Okej, vi har 3 texter att jobba med, välja mellan här. Vilken text vill du jobba med? Bara en sån sak. Att man har alternativ och så får man välja ett alternativ. Höjer motivationen. Det finns en, ska jag kalla honom för pedagog eller vad jag ska kalla honom för, som heter Ken Robinson. Och han då trycker på det här med kreativitet och passion. Att det är det som motiverar oss. Författare tjänar uruselt, de flesta författare. De jobbar stenhårt, de jobbar timmar framför datorn och producerar en text. Som utmynnar en bok som kanske inte säljer speciellt bra. Varför gör de det för? De tjänar ju inga pengar på det. Det är ett fåtal, kanske en promille av alla världens författare som tjänar pengar på sitt skrivande. Jo, för att de är passionerade. De älskar att skriva. Det är därför de gör det. Och själva skrivandet är kreativt. Om man ser till barn, vad gör barn på dagis hela dagarna? Jo, man lär sig struktur och är kreativa. Det är mycket det dagis handlar om, eller förskolan. I skolans värld, i början, i grundskolan, då har vi fortfarande den här kreativa lusten som lärarna jobbar med. Men vad händer på gymnasiet? Vad händer med kreativiteten? Vissa temarbeten kan vara kreativa. Och sen, vad lägger man in i begreppet kreativ? Vad är det att vara kreativ? Jag tror det handlar om att eleverna själva får bestämma hur en slutprodukt ska se ut utifrån de här utgångspunkterna. Det kan vara kreativt. Hur väljer man att presentera information till exempel? Det är kreativt. Skapa en sån här PowerPoint, det är också kreativt. Som jag sa inledningsvis, all handling börjar med motivation. Alltså motivation ska leda till handling. Det är det som är själva poängen. Om man ser utifrån ett psykologiskt perspektiv och så som man trodde skolan skulle jobba med lärande tidigare, så handlar det väldigt mycket om bestraffning och belöning. Fortfarande har vi den ingången lite grann. Vi då hotar, alltså bestraffning, med F. Vi belönar med A. Vi kanske måste komma ifrån det för att ett lärande ska ske. För att vi ska vara motiverade så kanske betyget inte är tillräckligt för att vi ska bli motiverade. Då måste det finnas någonting annat. Och jag brukar ofta citera Bamse. Man blir inte snäll av stryk. Alltså det här med att hota med F eller någonting sånt där. Skolan, personligen tycker jag att det är ett fel väg att gå. Men nu är det ett systemverk som ser ut som det gör. Men jag tror inte man kan bygga vidare när det gäller motivation med betyg. Det tror inte jag på. Så då måste man hitta en annan motivator. Varför ska jag klara det här matteprovet? Inte för att jag ska få ett betyg. Det kanske ska finnas en annan motivator. Det kanske ska vara att den här matematiken leder till att jag utvecklar mitt tänkande som jag har användning av i mitt privatliv eller mitt yrkesliv. Man kanske måste ställa upp ett annat mål. Mycket handlar om förmågan till meningsskapande. Och här tänkte jag då hänvisa till en forskare som heter Daniel Pink. Han menar på att motivation kan delas upp i 3 olika stadier. Första stadiet är 1.0. Och det handlar om att överleva och föröka sig. Det är de grunddrifterna vi människor har. Det är det som driver oss. Att överleva och att föröka oss. Men det räcker inte. Motivation 2.0. går vi in igen det här med belöning och bestraffning. Vi människor är rätt så enkla ändå. Det här med belöning och bestraffning, det är någonting som vi har fått med oss hemifrån. Alltså när vi är barn. Sköter du affären så får du en godis. Till exempel. Eller missköter du på den här utflykten så åker vi hem. Det är så vi jobbar. Och frågan är om det är rätt att jobba så eller inte. Jag kan ifrågasätta det. Men skulle jag prata med en som dresserar hundar så säger han att det är det här sättet man lär hundar att göra saker. Men är vi människor hundar? Är barn likställda med hundar? Ja, vissa kanske tycker det. Inte jag. Motivation 3.0. Det är väl där Daniel Pink då stannar till. Alltså att det handlar om autonomi som vi pratade om förut. Att man får styra över sina arbetsuppgifter. Att man får utveckla sig själv utifrån sin inre motivation, sin inre vilja. Och framförallt inre tillfredsställelse. Varför klättrar människor upp på berg? Va? Vad leder det till? Helt meningslöst. Nej. Det är inre tillfredsställelse. Jag har gjort det. Jag klarar det. Mot alla odds. Sen har vi en teori. En teori är ju en samling idéer som man systematiserar. Och då har vi en teori som heter Self-Determination Theory, SDT förkortat. Och det handlar om känsla av kompetens. Man måste då känna att det jag gör är bra. Det kanske är på grundläggande nivå än så länge, men det är bra. Och vi måste bli bättre på att uppmuntra och belöna oss själva. Vi är så himla hårda mot oss själva. Det måste vi sluta med. Jag behärskar det här på den här nivån. Jag behärskar inte det på den här nivån. Ännu. Autonomi, självbestämmande. Också den här teorin lyfter det här med att det är bra att få vara med och bestämma. Man kanske skulle börja varje skolmoment med att man hade en diskussion. Vad är det vi ska uppnå? Hur ska vi uppnå det? De här tre alternativen finns. Hur gör vi? Och sen det här. Jag kan tycka att det här med att gå i skolan. Det viktigaste av allt är egentligen att man samlar ungdomar så att de får umgås och syssla med ungefär samma saker. Och på så vis dela erfarenheter med varandra och lära sig av varandra. Det är det som skiljer hemmasittarna, de elever som sitter hemifrån och pluggar. Eller de som har valt ett gymnasium på distans och sitter framför en webbkamera. Det är inte alls samma sak. Det är jättesvårt att finna social meningsfullhet när man läser på högskolan. Därför att väldigt mycket är lagt på distans. Och jag tror att högskolorna håller på att vackla där och vill backa bandet lite grann. För att man har gått lite för långt. Därför att väldigt, väldigt många elever påbörjar sina kurser på högskolan. Men i och med att det saknas social meningsfullhet så hoppar de av. Ännu en gubbe, Danny Coyle. Oj, klickar fram två stycken. För förståelse. När man ska gå in och ska göra någonting så är det bra att få någon sorts av input, vad är det som ska hända? Att man inte kommer in på en fotbollsplan. Vadå? Ska vi spela match idag? Då kommer ju inte det gå bra. Men har man däremot laddat en hel vecka för matchen på lördag. Då är det en helt annan sak. Och för förståelse. Jag spelar back. Jag har då övat på vad som är typiskt för fotbollsbackar. Jag kan ingenting om fotboll men jag använder den metaforen ändå. Bearbetar och förstår material. Alltså att det man ska göra för det första är att man då ska förstå. Vad är det vi ska syssla med? Vad är det jag ska göra? Hur ska jag nå det här målet? För att nå det här målet så kanske jag får instruktioner. För att jag ska nå det här målet så kanske jag vill förstå varför jag ska nå det här målet. Och sen är det ju ett beslut jag gör. Att vill jag nå det här målet eller inte? Eller vill jag att läraren ska dra upp mig mot målet? Danny Coyle menar på att den mentala förmågan ska inte underskattas. Det handlar om alltså att den som är satt att nå det här målet vill nå det här målet. Annars blir det mycket, mycket, mycket svårare. Sen, det här med teknik. Hur når man målet? Till exempel i skolans värld så handlar det om studieteknik. Hur lär jag mig en viss sak? Hur lär jag mig till exempel algebra? Hur lär jag mig att skriva väl? Ja, det enkla svaret är att genom att syssla med algebra så lär du dig algebra. Genom att lära dig grunderna i algebra lär du dig jobba med algebra. Och det leder till att du blir bättre och bättre på algebra. Samma gäller skrivandet. Hur blir man bättre på att skriva? Jo, genom att först läsa och se hur andra har skrivit. Och sen försöka själv. Och sen försöka själv. Och sen försöka själv. Det här är någonting som PISA-undersökningen tog upp. Svenska elever har inte tillräckligt god läskondition. Alltså, de orkar inte forcera en text som är över 300 ord. Åh, är texten så här lång? Hur ska det här gå? Om jag skulle börja läsa en roman på 400 sidor och säga efter 10 sidor, åh herregud vad jobbigt det är att läsa. Wow, det skulle bli en jobbig resa. Och hur får man läskondition? Ja, hur får man kondition? Hur orkar man springa en kilometer? Eller hur orkar man springa en mil? Jo, genom att springa kortare sträckor inledningsvis. Man läser kortare texter. Man kanske inte först håller på med algebra, utan man håller på med lättare matematik ett tag. Så att man känner sig bekväm med siffror. Och jobbar med siffror. Därför att för att nå målet så måste man lägga ner tiden som behövs. Det finns faktiskt inga genvägar. Vissa måste lägga ner mer tid. Andra behöver inte lägga ner lika mycket tid. De kanske kan lägga ett helt annat mål till och med. Oj. Jag pratar längre än 15 minuter.